Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni få träffa en tjej som har stått på min önskelista länge. Hon är kvinnan som personifierar den här podden som då heter Feel Good and Have Fun. Hon lever på att åka runt i världen och klättra upp på kullar och plaska i vattnet. Sen att jag fick åka till Bali för att träffa henne, det är en helt annan historia. Hon ska få utveckla det här lite grann med kullar och plaska i vattnet. Välkommen Anneli Pompe!
Tack så mycket!
Hur mår du?
Jag mår jättebra. Mm.
Du ser alltid ut och mår bra.
Ja, men framförallt när jag är på såna här vackra ställen, ja. Då trivs jag som bäst.
Ja. Du ska få utveckla det här med kullar och vatten för de som inte känner dig. Men jag tänkte bara berätta lite grann hur jag har lagt upp den här intervjun. Och när jag läste din bok så slogs jag av att du har en förmåga att få din kunskap och erfarenhet att bli liksom allmängiltig för alla oss vanligt dödliga som inte springer upp på kullar och plaskar i vatten.
Ah, det var mitt syfte, så det var kul att höra.
Så att det var så jag tänkte att vi ska lägga upp det. Men först, för de som inte vet vem du är och det här med och varför du älskar att plaska i vatten och klättra upp på kullar. Ah. Vem är Anneli Pompe?
Det är en intressant fråga. Oftast när man svensk frågar vem man är så får man ju svara, men jag jobbar med det här. Men är du verkligen ditt jobb? Och jag är mitt jobb, för att jag är liksom personifiering att vara ute på äventyr och resa och hålla på med roliga saker. Och mina favoritsaker att hålla på med är fridykning och bergsbestigning och yoga och surf och flyga och paddla kajak och springa. Men mest så har det blivit fridykning och berg. Och den högsta kullen jag har bestigit är Mount Everest. Och plaska undviker man som fridykare. Jag gillar faktiskt inte plask överhuvudtaget, utan under vattenytan trivs jag bäst.
Underbart. Och lite mer det här med att klättra på kullar. Du har bland annat gjort The Seven Summits. Just. Som är högsta berget i varje världsdel.
Ja, precis. Ja. Kontinent blir det.
Kontinent, ja, just det. Och sen har du haft världsrekordet i fridykning. Mm. Och det har jag för mig gällde både killar och tjejer.
Nej, det var bara kvinnor.
Det var bara kvinnor, ja, okej. Men ändå, hyfsat bra. 126 meter.
Mm, det var djupt.
Det kan jag tänka mig. För er information så är vi just nu på en fridykningskurs på Bali. Då, och jag har kommit ner till 9 meter och är jätteglad för det. Men en bit kvar till 26. 126.
Ja, det är lite kvar till 26 också.
Ja, det är grymt. Vi kommer säkert in på det här under tiden. Jag har ju som sagt, jag är imponerad av din bok, att du har fått den så allmängiltig att det inte bara, man behöver inte vara äventyrare för att uppskatta den. Så jag har gjort så att jag har tagit dina rubriker. Aha. Och så tänkte jag att vi skulle prata om varje rubrik.
Vad roligt.
Och vad ordet betyder för dig. Mm. Men sen också vad ordet kan betyda för oss, jag kallar oss vanligt dödliga, i vardagslivet. Mm. För den kopplingen tycker jag du gör så bra.
Ja, okej. Okay.
Och tanken är då att, som min blogg heter, att vi ska optimera oss och vårt liv. Mm. Och det tycker jag och tror att din kunskap och erfarenhet ska hjälpa oss med. Så det första ordet vi dyker på, det är mod. Mm. Vad är mod i ditt liv?
Mod är att göra saker som jag är lite rädd för. Alltså när det börjar kittla i magen är någonting som är lite läskigt och göra det ändå. Det är mod för mig. Så jag blir väldigt intresserad när jag märker att jag själv är rädd för någonting. Då är det så här, oj, det här är intressant. Då blir det spännande. Men om det är någonting som verkar enkelt, då behöver man ju inte vara modig. Och jag gillar känslan av mod. Att kasta sig ut i det okända. Och mod är ju så väldigt tätt sammankopplat med äventyr.
Mm.
Jag vet också att många tror att man måste vara väldigt modig. Men det är inget man är eller föds som. Utan det blir man om man fortsätter att träna. Det är något man kan träna upp precis som allt annat.
Vi kommer tillbaka sen till ordet tankekraft. Jag kan gissa att de här olika rubrikerna kommer lite grann att gå i varandra. Att man med tankens absolut hjälp kan också åstadkomma modet, såklart. Att det är också ett beslut man tar. Om vi försöker att koppla mod då till lyssnarnas liv och till oss vanligt dödliga. Vad kan mod vara i vardagen, tycker du?
Ja, men det kan vara att göra en förändring som man är rädd för. Det kan vara att säga nej till något som man egentligen inte vill göra. Det kan vara att säga ja till något som man alltid vill att göra. Det behöver verkligen inte vara kopplat till fara, men det ska vara lite, lite läskigt. För om man inte är rädd, då har man ingen möjlighet att vara modig. Och så är ju mod också kopplat till rädsla. Det kommer ju också som en rubrik, men man kan faktiskt uppskatta rädsla. Istället för att bara bli rädd och skicka tillbaka, kan man märka att åh, vad kul, nu är jag rädd. Då har jag en chans att vara modig. Det är ju bästa träningstillfället som finns.
Ja, det är spännande. Våga utmana sig själv för att växa.
Ja, det är ju enda möjligheten.
Precis. Nästa ord då som du har, det är äventyr. Och det är väl dig personifierat det också. Vad är äventyr i ditt liv? Det är förmodligen hela ditt liv.
Ja, precis. Ja, men det handlar mest om att göra nya saker. Husbåten har varit ett jätteäventyr. Som har varit det senaste stora projektet som jag håller på med. Och sen att just vara långt borta ifrån civilisationen. Det gillar jag. Då blir det ett äventyr. När man inte har alla de här bekvämligheterna som man är van vid. Det tycker jag är härligt.
Husbåt, du bor utanför Göteborg, Göteborgs skärgård.
I skärgården. På en husbåt ja. Som jag köpte i våras och har renoverat hela sommaren och lärt mig jättemycket.
Coolt. Hur känns det att bo på havet?
Det är en dröm som jag har haft länge.
Ja. Då funderar man ju så här, hur tung är den? Liksom, känner du
den är 8
havet?
Ton.
Ja, så du känner
den
inte rör, som...
Den rör, jo då, den rör sig.
Så man får inte vara sjösjuk.
Nej.
Det måste vara fascinerande, särskilt för dig då, som älskar havet och
bor
liksom en meter ifrån det.
Det är perfekt.
Ja, men det kan också vara äventyr. Men nu när du har upplevt så mycket, är det liksom, som du sa, varje ny grej då som kan bli ett nytt äventyr? För dig som har gjort alla äventyr, liksom, vad kan fortfarande vara ett äventyr?
Jag har långt ifrån gjort alla äventyr. Det finns väldigt, väldigt mycket kvar. Och jag vet inte var det kommer ifrån. Det verkar många som tror att det finns inga äventyr kvar att göra på jorden. Alla har varit på Sydpolen, många har varit på Everest, men då har man ju bara tittat på vad andra gör för äventyr. Och det stämmer ju kanske inte in på dig, vad äventyr för dig. Ja, men du var på fridykningskurs, det är läskigt att vara på 9 meter, märker du. Och då är det ett äventyr. Alltså jag tror att man verkligen inte ska jämföra äventyr med andra. Om jag jämför mina äventyr, men jag klättrar upp på Seven Summit, men det är ju ingenting mot de som har klättrat upp på alla 14-8 000 meters toppar. Då har jag liksom bestigit kullar i jämförelse. Så varför jämföra? Jag tror bara jämförelse gör oss olyckliga.
Vad kan äventyr vara i vardagslivet för oss andra?
Ja, men ta en ny väg till jobbet. Alltså varför gör det komplicerat? Gå en kurs i någonting, lär dig något nytt ämne, prata med en främmande människa, lyssna på en ny podcast. Det kan vara väldigt många olika saker. Det gäller bara alltså att öppna sinnet, tänka nytt, är också ett äventyr. Att sitta tyst i ett rum med sig själv, det kan vara ett äventyr.
Ja, och det har jag märkt, det lilla jag har pysslat med yoga, meditation. Ja. Det är också ett sätt att upptäcka sig själv mer på. Då kommer vi till nästa ord då, som du lite grann redan har varit inne på, och det är rädsla. Någon sa, jag vet inte riktigt vad jag hörde, men du sa att någon tyckte att, att du var en provocerande person som åker runt och är så... Ja, på något sätt på farliga platser får man ändå säga.
Riskerar mitt liv.
Jag riskerar mitt liv när så många kämpar för att hålla sig vid liv.
Ja, visst.
Hur reagerar man på ett sån kommentar?
Ja, först så blev jag väldigt nyfiken på den här personen, vad den har för liv. Och sen hur man definierar risker. Och för mig vore det en större risk att sitta på ett kontor. Då skulle jag med största sannolikhet bli deprimerad. Och hamna i sjukvården och liksom vara en väldigt otrevlig person, tror jag. Jag tycker det är bra att vara provocerande. Men jag hoppas att... Sen tycker jag att många svenskar är väldigt inskränkta. Och har väldigt svårt att ta in nya synsätt. Och det är bara att skita i dem, helt enkelt. Alla människor är inte bra människor. Så enkelt är det. Så man får välja på vilka man lyssnar på.
Precis.
Och inte ta det personligt. Det är ju jättemånga som har så åsikter. Men bara för de har en åsikt så stämmer det ju inte. Och jag gör ju inte det jag gör för att riskera mitt liv. Hade det varit syftet, då hade jag hoppat ur flygplan och bestigit K2. Men det gör jag inte.
Vad är rädsla för dig? När känner du rädsla? Gör du det någon gång?
Jag är ju lite höjdrädd fortfarande. Sist jag kände mig väldigt rädd, det var när jag skulle flyga paragliding i Nepal och kasta mig ut för en kulle. Det var en kulle. Det var verkligen en kulle. Men jag skulle ju flyga helt utan hjälp. Och det var första gången jag var så högt. Och skulle kasta mig ut och lita på att den här skärmen håller mig ner till marken. Och det var kastvindar. Och då hade jag redan en gång bara lyfts rakt upp utan att veta att jag skulle landa. Och jag är rädd för att skada mig. Det är en av mina största rädslor. För jag är inte bra på att vara skadad. För då måste jag vara still och det tycker jag inte om. Eller jag tycker om att vara still ibland, men inte när jag inte får välja det. Och då skadar jag mig också. Ofta så skadar man sig när man är rädd, för då spänner man sig. Men i det här fallet var det faktiskt för att undvika att skada en get. Yes. För det var jätte på landningsbanan. Och då för att inte krascha in i geten så kraschar jag in i en sten istället. Och skadar min axel.
Okay. Fick du göra några såna här flygningar först med en annan person? Alltså,
Nej, det var själv hela tiden.
Oj.
Men man börjar från en väldigt liten kulle. Ja. Och bara gå med skärmen uppe. Okay. Och sen göra små lyft och sen det här långa flyget då. Mm. Som jag inte kände mig redo för. För att det var väldigt snabbt tempo i kursen. Och en nepales som hade lite övertro både på mig och sig själv, tror jag. Ja. Men då var det ändå så här, okej, nu känner jag de här fjärrlinjen i magen. Och då var det så här, okej, vad kan jag göra? Jo, jag måste ju fokusera på att göra rätt sak. En sak i taget. Istället för att tänka på landningen så måste jag fokusera på att få flygningen rätt. Får jag flygningen rätt så kommer landningen bli bra också. Så då är jag tillbaka på detaljplanering är väldigt bra. För att undvika rädsla. Så jag tittar så här, okej, skärmen ser bra ut. Jag har handtagen i händerna. Nu tar jag ett stort steg framåt. Skärmen lyfter. Springer. Sen är skärmen uppe. Sen fokuserar jag på att styra. Så man inte tänker på landningen när man styr. För att då kommer man antagligen styra fel. Paragliding är ju så att det du tittar på kommer du antagligen flyga in i. För du, när du vrider huvudet så vrider du armarna också. Så att, det var en intressant lärdom. Ja. Och sen är jag fortfarande rädd ofta när jag klättrar. Sist för några månader sen jag var i Norge och klättrade. Så hamnade jag en väldigt exponerad bit på berget. Och var jätterädd.
Ja.
Och var helt fast där i 10 minuter innan jag liksom andades. Och så tänkte jag verkligen, hjärnan blir ju inte smart när man är rädd. Och man spänner sig, så var verkligen så här då. Motarbeta hjärnan och okej, fokusera, du behöver sätta handen där, upp med andra handen där, det ser lätt ut, du har gjort det innan, bara gör det. Och så gick det efter 10 minuter. Ibland är jag fortfarande nervös inför föreläsningar, jag ska stå och tala inför väldigt många. Men inte så ofta längre.
En viss rädsla kanske man måste ha just på sådana saker som är lite farliga för att ha full koncentration.
För det skapar ett fokus, absolut.
Men där var det på gränsen att det blev lite för mycket rädsla.
Ja.
Så hjärnan tog fel vägar.
Ja.
Vad kan rädsla vara i vardagen för oss, oss andra?
Jag tror att rädsla, det här har vi pratat om på kursen, men rädsla är en av våra absolut största drivkrafter. Det driver oss ofta framåt. Man är rädd för att förlora ett jobb, så man fortsätter jobba ännu mer, blir stressad, mår dåligt. Man är rädd för att förlora sin familj, så man skriker åt dem att de måste vara försiktiga, vilket kanske gör att vi förlorar dem ändå. Det finns otroligt mycket rädsla i samhället. Man är rädd för främmande människor, så man blir rasist. Man är rädd för framtiden, så man försöker göra allting tryggt och säkert, men då blir det också tråkigt. Så jag tror att man måste vara medveten om rädsla. Att det kanske faktiskt är något som begränsar en. Det är som jag skrivit i boken. Jag tycker det är väldigt bra liknelse att det är som ett osynligt fängelse. Du har fängslat dig själv för att du är rädd.
En sak som jag tänker på när jag hör rädsla är att jag är ju Apple-freak. Och okay. Steve Jobs var min idol. Och han sa alltid att rädslan för döden drev honom. Så varje dag i princip när han vaknade så sa han, om jag skulle dö imorgon, skulle jag verkligen göra det jag gör idag då med den
Det är en bra fråga.
Ja. Är det några tankar som du snuddar vid?
Nej, alltså om jag dog imorgon så skulle jag inte vara så ledsen. För att jag har gjort väldigt mycket som jag vill göra.
Du lever ju så ändå, utan att
så
tänka på det.
Ja. Så jag tror inte det är bra att vara rädd för att dö. Jag tror inte man kan leva fullt ut. Om man är rädd för att dö. Så att det är ju det enda som med säkerhet kommer att inträffa. Det är ju att vi måste betala skatt.
Så är det. Vi slänger oss på nästa ord som är passion. Och det personifierar jag med dig också. Det lilla jag har träffat dig. Passion. Vad är passion för dig?
Energi. Det kommer direkt så här. Jag känner att det här tycker jag om. Det får extremt mycket energi. Och då är det ofta energi som är att jag måste göra någonting för den här saken som jag tycker om. Som för havet till exempel. Jag älskar verkligen havet. Och så här, vad kan jag göra för havet? Det känns väldigt, väldigt meningsfullt att göra något för det man tycker om.
Passion är ett skönt ord faktiskt. Om vi tänker då för lyssnarna, vad kan passion vara? vad kan passion vara i vardagen för oss andra?
Ja, du. Det kan vara väldigt små saker. Det behöver inte vara något sån här jättestort. Det kan vara man gillar blommor och trädgård. Det kan vara att vattna sina blommor i trädgården, se dem växa. Det kan vara i familjen. Man känner att man har fortfarande håller passion vid liv i kärlek och barn. Och tillåta sig själv och vara passionerad också. Mm. Verkligen gå in fullt i någonting. Mm. Och man kan gå in fullt i att diska om man vill det.
Det är lite roligt för hemma så jag tycker inte jättemycket om att laga mat. Och min fru tycker inte jättemycket om att diska. Så att där har vi den uppdelningen.
Ah,
och jag kan nästan känna... När du säger det. Meditation när jag står och diskar.
Ja.
Så, ja. Ja, nej, men det viktigaste är kanske att vara öppen för sin passion. Att man,
ja,
när
absolut.
Den kommer, att man tar den till sig och känner att det här brinner upp. Mm. Nästa ord, utmaning.
Mm.
Ja, det är lite samma som förut. Men finns det utmaningar kvar för det?
Oj, ja, massor.
Mm.
Alltså att hela tiden utvecklas. Måste jag utsätta mig själv för nya utmaningar.
Mm.
Nästa utmaning här näst blir att fridyka med tigerhajar. Så det är väldigt, väldigt spännande.
Ja. Är de garanterat ofarliga?
Nej, det är de inte. Okay. Så det är en jätteutmaning.
Ja.
Och utmaning att... det är en väldigt utmaning att planera tiden just nu. Få tid för återhämtning. För jag älskar att jobba, men det gör mig trött också. Så jag måste ha tid emellan.
Mm.
Och det är, alla mina jobb är väldigt roliga. Så det blir lätt att jag faktiskt jobbar för mycket. Och jag måste hitta, vi som är egenföretagare. Det är jätteviktigt att man separerar på jobb och fritid. Ibland.
Mm.
För man verkligen vet att nej, det här är, nu är jag fri. Och då är man borta från sociala medier, borta från mejlen, allting. Alltså det här är min semester.
Mm. Ja, det kanske är en sak vi borde bli bättre också på att just koppla av från sociala medier.
Ja, inte så mycket borde, men så här, jag vill inte vara på Instagram den här veckan. Eller jag gillar inte Facebook personligen. Jag använder det bara för jobb och kontakt med vissa som inte finns någon annanstans. Mm. Så jag scrollar liksom aldrig på Facebook, för det är bara slösa med tid, tycker jag.
Alltså. Utmaning i lyssnarnas liv, vad kan det vara?
Ja. Ja. Allting som är nytt kan bli en utmaning.
Mm.
Eller jag tror att man måste ibland aktivt söka utmaningar. Om de inte kommer till en när man sitter i soffan.
Mm.
Så faktiskt bestämma sig för. Det här ska jag göra, utmaningen ska jag göra idag. Den här utmaningen ska jag göra den här veckan.
Mm.
Och det handlar mycket om att medvetet förändra saker och ting. Alltså säga att du tränar på ett visst sätt. Du har tränat på det här sättet i 3, 4, 5 år. Mm, då är det nog dags att byta träningssätt eller prova något nytt. Utmana kroppen för att den ska fortsätta växa.
Mm.
Utmaningar är ju väldigt tätt förknippat med utveckling.
Jag kan känna direkt kopplat till den kursen vi har nu för mig själv. Att vid den här åldern gå en fridykningskurs första gången i mitt liv. Och
det är modigt av dig.
Ja, men det är spännande. Och jag är rädd för att... lägga av med det liksom.
Mm.
Att sluta vara nyfiken och så är jag rädd för. Okay. Men det kommer aldrig ske.
Nej,
det
finns ingen anledning att vara rädd.
Näst sista ordet är tankekraft.
Ja.
När behöver du använda din tankekraft? Eller gör du det dagligen kanske?
Ja, dagligen.
Ja.
Absolut. Det finns otroligt mycket kraft i tanken. Och det är därför det är egentligen det hela boken går ut på.
Mm.
Att inse att vi har så otroligt mycket kraft i våra hjärnor. Och det är det som har gjort att jag lyckas med mina äventyr. Det som har gjort att vem som helst kan lyckas i sitt vardagsliv. Eller nå sina mål eller vad man nu vill göra. Genom att inse att världen sker väldigt mycket inifrån och ut. Att det som händer omkring oss kan vi aldrig kontrollera eller... ta hand om på något sätt, utan det är Det är inifrån som världen skapas. Vad vi tycker och tänker om världen händer ju inifrån. Det är inte någonting man ser en person som verkar irriterande, som står och vattnar precis utanför eller vad det kan vara. Måste han vara här? Nej, bara för att irritera mig. Det har ju inte alls. Nu ska ju vattna. Han sköter ju sitt jobb. Så då, det händer ju inifrån. Och jag vet många sådana personer som blir provocerade av mig. Det är ju inte jag som går omkring och är där för att de ska bli provocerade. Det är ju en val som de har gjort. Att bli provocerad av någon som gör vad de vill.
Mm. Kan du bli irriterad på personer?
Mm.
Du verkar alltid så glad och
ja, förlåtande. Ja, jag övar mitt tålamod ibland.
Ja,
ja. Det är bara andas. Då använder jag tankekraft.
Ja.
Jag vet ju att alla har sin egen utvecklingsnivå eller på olika nivåer. Om det är någon som inte tar till sig eller lär sig eller så här, ja, den perioden av sitt liv och det är inget jag kan göra. Nej. Eller ta personligt. Det tror jag. Det finns en bok jag kan rekommendera.
Mm.
Fyra hörnstenar för ett bra liv av en indian. Och där är en av hans tips är att ta det inte personligt. Som i vardagslivet, det är ju extremt många som tar det personligt när det blir rött ljus. Mm. Eller när det är kö, då är det så här, ja, jag visste det. Det står de bara jag? För att jag kom hit. Det gjorde det bara, de gjorde det för att irritera mig.
Precis.
Men det var en annan buddhist som sa att det är vår tids bästa buddhistiska statyer, rödljusen. Ja. Det är ingenting vi kan göra. Vi kan stanna upp och njuta och andas.
Det får vi börja tränas på. Ja. Använda rödljusen på ett positivt
precis. Sätt.
Det var några ord jag kom in på när jag skrev ordet tankekraft här igår. Och det var, en sak var buddhism, mm. som jag vet att du uppskattar och använder.
Mm.
Vad är det för dig, buddhism?
Buddhismen är för mig psykologi. Mm. Det är förklarande hur hjärnan funkar. Och en av de bästa förklaringarna jag har läst, som inte liksom antingen flummar till det för mycket eller som gör det för vetenskapligt när man börjar prata om neuroner och sånt, det är jätteintressant. Men det är så enkelt. Vi försöker fly från lidande hela tiden och det gör oss mer sårbara, eller inte sårbara, det kanske gör oss mer svaga. Vi hela tiden försöker fly från obehag när vi behöver stanna genom obehag för att bli starkare. Och att människan i grunden är ganska lat, kanske. Är det obehagligt att springa? Jag tänker inte göra det.
Är det buddhismen som har gjort att du verkar alltid så tillfreds och man tror inte att du kan bli irriterad? Du verkar ofta glad. Och, har buddhismen spelat någon roll i det?
Oj, ja, verkligen. Ja. Jag fastnade väldigt mycket för buddhismen när jag var på mitt första tystnadsretreat. Mm. Det var som att, här har jag hittat hem. Buddhismen stämmer väldigt bra in på mina värderingar och trosatser och så vidare. Och sen, inte så mycket buddhismen, men buddhistisk meditation har hjälpt mig väldigt mycket till den jag är idag. Där man hittar ett lugn genom att följa andetaget. Och hitta ett lugn inuti sig själv. Jag har väldigt mycket energi.
Mm.
Men då gäller det att inte all den energin försvinner ut. Liksom, att man har en punkt inuti som är helt lugn. För om man är lugn på insidan så kan man hantera allt som händer på utsidan.
Mm.
Och den punkten tror jag att man kan hitta i meditation. Yes.
Vi kommer faktiskt tillbaka till andning om en liten stund.
Mm.
Jag skrev också ordet lycka.
Mm.
Du verkar lycklig.
Ja, jättelycklig.
kan man bestämma sig för att vara lycklig?
Mm.
Hör det till tankekraft?
Nej, det tror jag inte man kan. Men jag tror man kan lära sig mer om lycka, vad som gör en lycklig.
Mm.
Och göra mer av det. Sen tror jag inte att det går. Jag är inte lycklig hela tiden. Kanske 90% bara. Det är klart det finns dippar liksom.
Mm.
Och det tror jag också måste. Ja, men det är klart man får det. Och jag provade faktiskt att leva som buddhist ett tag. Men då var livet väldigt så här, som ett rakt streck. Jag var typ lycklig hela tiden. Men jag var aldrig superlycklig. Jag var aldrig superledsen. Och jag tycker de här svängningarna är bra.
Mm.
Alltså vi ska inte vara rädda för de kontrasterna att det är. Upp och ner i livet. Man vet att är det dåligt en dag så blir det nog bättre nästa dag. Eller inte. Nej, då får man bara vänta ut det liksom.
Mm. Innan vi går på det sista ordet så jag har för mig att det kan stå i din bok. hur man blir av med alla problem i sitt liv. Känner du igen det?
Jajamän.
Jag tänkte, tänk om du inte känner igen det här.
Ja, nej, visst... det är inspiration från Lars-Erik Unestål.
Ja, det vill vi gärna veta allihopa.
Som är en väldigt stor idol och förebild för mig.
Ja, hur blir man av med alla sina problem?
Han pratade om problem på en... Jag var på en utbildning till coach. Så han, är det någon här som vill bli av med alla sina... Som liksom vill ha mer problem? Och alla bara, nej, vi har tillräckligt med problem i livet. Så sa han, jo men det finns ett sätt att bli av med alla problemen. Och det är ju då grundat på ord. Vi pratar om vilka ord man använder. Och det, ord har ju såklart väldigt stor kraft. Och om man helt enkelt slutar använda ordet problem, så finns det inga problem längre. Man tar bort det helt enkelt. För det är ingen som tvingar dig att använda det ordet.
Nej,
du får använda vilka ord du vill.
Vilket smart knep.
Ja, det är jättebra.
Ja. När jag skrev den så kom jag inte ihåg svaret från boken, men så var det. Man tog bort det ordet problem.
Ja, precis.
Från och med nu förbjudet.
Ja. Det går inte, det försvinner inte sådär, men det är ju en övning att öka sin medvetenhet.
Ja, precis. Att träna sig på att byta ut det mot andra ord.
Precis.
Mm. Sista ordet, andning.
Mm.
Jag vet ju nu efter att ha gått några dagar på din kurs att andning är viktigt för dig. Men hur ser du på andning?
Andning är väldigt centralt i
livet. Ja, man tror ju att det går ju bara att göra på ett sätt. Liksom.
Ja, nej, det går andas på väldigt många olika sätt. Mm. Men det har hjälpt mig otroligt mycket genom både klättringen och fridykningen att lära känna andetaget och hur det påverkar vår hälsa. Och att idag så andas de flesta människor mer än vad man gjorde för 50 år sedan på grund av att vi har en högre stressnivå. Och att man faktiskt kan sänka sin andningsfrekvens och andas djupare för att må bättre. Och är man mer intresserad av det här så Anders Olsson ska du nog prata med förresten.
Jag har redan intervjuat honom. Nu gör vi reklam för ett annat poddavsnitt.
Ett annat poddavsnitt.
Ja, men det är bra.
Mm, där han pratar jättemycket bra manning.
Ja. Ja, så jag blev jätteförvånad. Jag köpte hans bok också. Mm. Och så otroligt mycket saker man kan påverka i sitt liv med andningen.
Verkligen.
Och jag har själv kört andningsträning varje morgon i några år.
Ja.
Och då, det pratar han om i sin podd också, då sätter jag på mig jag både mäter min stressnivå och gör andningsträning på samma gång. Och då sätter jag på mig ett pulsband.
Mm.
Och så har jag en app i telefonen som mäter HRV, just. Vet du vad det är?
Ja, jag vet. Jag har gått kurs hos Anders.
Ja, okej, okay, ja, då vet du absolut vad det är. Och det är lite spännande att se för mig som då tycker att jag har ibland en lite för hög grundstressnivå i kroppen. Mm. Så kan jag liksom se i den här appen hur ligger jag till idag och försöka förbättra det. Mm. Alltså när kroppen är stressad så är det ganska exakta mellanrum mellan hjärtslagen.
Mm.
Och det ska det inte vara, utan annars det ska vara lite oregelbunden hjärtrytm.
Mm.
Vilket är lite spännande. Just det, att vi andas mycket, ja, som du sa, grundare idag.
Precis.
På det sättet. Mm.
Allt det här handlar egentligen om att bli mer medveten. Både om sin kropp, om sin andning, inuti sig själv. Det är mycket fokus utåt hela tiden. Vad som händer, vad man måste göra, alla krav. Och jag tror att man måste ibland bara in och vila i sig själv, helt enkelt. Och det är svenska mått mätt, så det är kanske ganska fult. Och då ska du hålla på att ta hand om dig själv här, medan alla andra jobbar hårt. Jag blir ibland lite Sverige-motståndare, för att jag gillar inte vår svenska kulturen alls.
Nej, för er som är intresserade av andning då och förstår att det där går att göra på mer än ett sätt, så finns det dels Anders Olssons bok, men också i din bok står det mycket andningsövningar.
Mm,
kanske i och för sig kopplat till fridykning, men det finns ju mycket där som jag kände igen från Anders bok också, med olika andningsträning i olika rytm och sekundräkning och sådär, som är spännande.
Andas i en fyrkant.
Ja, precis, det har vi hört oss. Det tar vi en annan gång och förklarar vad det är. Just det, så det som är om andning. Ja, vi är egentligen på en anti-andningskurs faktiskt. För dykning handlar ju om att se till så man får...
Jo,
men under vattnet
sa.
Måste vi ju hålla andan.
Det var så jag menar. Ja. Men att vara bra på att hålla andan handlar om att andas bra innan.
Ja, precis. Jo. Jag tänkte just när man dyker ner så får man ju faktiskt hålla andan. Och har man gjort bra förarbete så...
Då landar sig uppskatta andetaget med.
Mm.
Det lilla man har.
Precis. Mm, nu har jag bara några avslutande saker. Jag vet ju att du är mycket för yoga. Vi börjar helt underbart varje dag klockan 8 här nere med yoga.
Vad gillar du?
Ja, precis, under palmerna vid poolen. Och vågornas brus i bakgrunden. Varför är yoga viktigt för dig?
Oj, jag tror inte jag skulle överleva utan yoga. Så viktigt pass. Är det. Ja, det yoga är... alltså yogamattan är en fristad. Där är lugn, där är andning... Där är den här rytmen som man får av rörelsen. Det är styrkan som yoga bygger upp, både inre och yttre styrka. Och det är en väldigt bra träning att öva på att andas och vara lugn inuti fast man står i en utmanande position kanske, eller något som är jobbigt. Och det är väldigt, ja, det är otroligt bra träning. Andning är ju en väldigt stor del av yoga. Meditation är målet med yogan. Så att där finns allt i ett.
Ja, det är kul med allt det där, yoga och meditation och så. Jag minns när jag var i 15 års åldern, kanske lite drygt 15 år, och var fotbollsmålvakt. Mm. Det här är länge sedan. Det var innan det här med föreställningsträning tror jag var uppfunnet. Och då vet jag kommer på det nu i efterhand att jag låg hemma i soffan, satt på någon skön musik. Alltså jag visste egentligen inte vad det var jag gjorde, men jag låg och såg mig, alltså som målvakt är jag ganska utsatt och jag var ung när jag började spela seniorfotboll. Så jag såg mig själv gå ut och plocka ner inlägg hela tiden i mitt inre.
Ja, då var du väldigt före.
Ja, och jag har blivit jätteförvånad över det nu. Var fick jag det ifrån liksom? Ja, men det, och för er som lyssnar då, så här nere har vi fått göra dyk i våra tankar. För det är ju ändå så, har man förstått, att hjärnan inte riktigt kan skilja på om det du tänker händer i verkligheten eller inte. Så man kan faktiskt ligga hemma på sofflocket och träna saker och bli bättre.
Väldigt bra idé.
Väldigt spännande.
Och det är så man kan öva. Om man är rädd för någonting till exempel, då kan man ju börja träna i sitt huvud. Om du är rädd för spindlar, kan du lägga dig på din säng och så se en spindel framför dig. Kanske blir det första, så ser jag att spindeln kanske har ett leende. Det kanske är en söt spindel med sina små svarta ögon. Och sen kan du se framför dig hur den sitter på handen. Och att, ja, men du avslappnar, den sitter där. Du tittar på den tittar på dig, inga problem. Den kanske klättrar upp på din arm. Den kanske sätter sig på din axel, på ditt ansikte. Och det är trevligt och mysigt. Och kan du göra dina tankar, kanske det någon gång du kan göra det i verkligheten också.
Spännande. Vi ska börja avrunda. Och då brukar jag avsluta varje intervju med fråga om de tre bästa livsråden. Har du tre saker som du skulle kunna tänka dig till oss vardagliga människor, nu menar jag vi som inte lever av att klättra i berg och så, som vi skulle kunna använda för att maximera våra liv?
Ja, medvetenhet är något av det viktigaste. Och då skulle jag vilja säga medvetenhet om sina tankar. Att öka medvetenhet om vad du tänker och hur det påverkar dig. Och då utan att gå in och försöka ändra eller bli arg på sig själv när man tänker så kallade dåliga saker. Att bli mer medveten om det inre livet och de här rösterna som man kanske har i huvudet och vad de säger till en. Det kan göra väldigt stor skillnad. Och sen mitt andra råd är att börja öva meditation. Och då kanske man tänker att nej, det där är ingenting för mig. Men då tror jag att det är viktigt att börja väldigt små steg. Så att man se dig själv en minut på morgonen, en minut på kvällen. Och då har du i alla fall börjat en ny vana. Och sen kanske det blir 2 minuter. Eller 3 minuter. Eller 5 minuter. Sen kanske det är uppe i en timme om några månader. Men då får skapa en ny vana och göra det väldigt, väldigt små steg. Så att du faktiskt klarar det. För annars man märker att man ska försöka sitta 10 minuter. Och efter 2 minuter så börjar man kanske vrida sig. Och säga, nej, det här var inte min grej. Jag klarade inte. Så att man klarar det här första. Tror jag är väldigt viktigt. Och att man är snäll mot sig själv. Jag tror att många är väldigt hårda mot sig själva. Det är höga krav, man ska alltid göra bättre ifrån sig. Men ditt liv, du får göra precis som du vill. Sluta lyssna på andra så mycket. Det var en massa tips där. Men
ja,
tredje tipset är mitt favoritverktyg, nyfikenhet. Som du säger att du är rädd för att förlora. Men det är fantastiskt att vara nyfiken. Och jag tror att man kan använda det mer som ett medvetet verktyg. Alltså fort det inträffar någonting nytt i livet. Att din maträtt inte kommer in till restaurangen. Eller att du blir rädd eller irriterad på någon. Bara använd nyfikenhet. Alltså man medvetet blir nyfiken på det som händer. Antingen utanför en själv eller innanför en själv. För då blir allting... Det så blir det mer spännande. Man lär sig någonting när man är nyfiken. Och sen så kan man vara lugn i det också. Och inte bli arg och onöda.
Bra råd. Jag fick någon tanke där med att vara snäll mot sig själv. Att ibland så tror jag man skulle tänka att skulle du verkligen ha tänkt det här eller sagt det här till någon annan som du nu säger och tänker mot dig själv?
Precis. Så och ska man nog definiera vad är snäll mot sig själv. Mm. Alltså om du är trött och segen en eftermiddag, är du snäll mot dig själv om du går ut och går i skogen, eller är du snäll mot dig själv om du äter en påse chips och en skål med glass? Så man på något sätt är ärlig mot sig själv också i vad är att vara snäll. Just idag kanske det är att äta chips. Men är det verkligen det? Kanske ännu bättre att gå ut och gå. Mm. Så man gör det liksom med rätt intention också.
Precis. Mm. Det är något jag har glömt att fråga dig. Oj. Som du skulle vilja bli frågad om.
Nej, inte vad jag kommer på.
Nej, det finns mycket annat att läsa om dig. Och det finns andra poddar också som jag har hört som är jättebra. Så där kan man, vi ska komma in på det sen, var man hittar mer om dig. Men först så har du varit så snäll och lovat att vi kan få låta ut en av dina böcker.
Jajamän.
På podden. Mm. Som jag nu har glömt den exakta titeln på.
Otroligt högt och extremt djupt.
Så fräckt var det. Och jag älskar bilden på framsidan. Ja, fridykningsbilden. Så den kommer ni att kunna vinna på bloggen. Mm. Var kan man hitta mer info om dig?
Annelipompe.com.
Annelipompe.com. Yes. Bra. Tusen tack för att du ställde upp. Jag vet att du har häcken full med saker. Även när du är på Bali.
Även jag är ledig.
Ja, precis.
Mellan dyk.
Ja. Så tusen tack för att du ställde upp.
Jättesnällt.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.